En glaciär, det är som en mycket trögflytande älv av is. Men hur är det att gå på en glaciär? Och vad händer när isen smälter? Följ med till Nygardsbren, en av isarmarna som ringlar sig ner från Europas största inlandsglaciär, Justerdalsbren i Norge. Det här är Naturmorgon den 29 juni 2024. Ja, god morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall.
Och jag heter Lisa Henkov.
Ja, men Lisa, tittar man på en karta över Norge så hittar man ett stort vitt område på fastlandet. Det är den glaciären, eller bren på norska. Det är ett ord vi måste lära oss idag. Justerdalsbren. Ja, i södra änden av den, vid en tunga som heter Nygardsbren. Därifrån sänder vi nu.
Ja, det är ett fantastiskt landskap. Man känner sig ganska liten, tycker jag. För bergen är höga runt omkring. Det är klippor som stupar och det forsar vatten så att det brusar hela tiden. Vita vattenrännilar. Och det är ju ett litet duggregn, så kanske att det matar på forsarna lite grann.
Ja, lite. Jag har efter några dagar här i den här glaciärens närhet blivit väldigt tagen av vad vi har fått lära oss av dynamiken som en glaciär står för. Så jag hoppas vi kan förmedla det rent fysiskt, hur den karvar berggrund och skapar älvar. Och sen så klimatet på den här platsen faktiskt.
Ja, och inte minst så ska vi ta med allihopa på en liten expedition, en tur upp på glaciärens blå landskap.
Nu ska jag ut på det första steget. Första steget på isen.
Hur känns det?
Det är helt fantastiskt ju, att man kan stå på is på det här sättet.
Vi har ju också mött turister från många olika länder. Men också bergsguiden från Nepal, och alla är tagna av isen. Men lite bekymrade också, hur länge till kommer det finnas glaciärer att uppleva? Och sen så småningom kommer vi också träffa forskaren i meteorologi som har mätutrustning just här uppe på Nygardstungan.
Det ligger vann inne i isen, vet du.
Lisa, mer då?
Ja, men jag har ju med mig en moränforskare. Så att vi ska kolla på moränerna här i dalen. Och det är ju moräner i världsklass.
Ja, det ska bli roligt att höra hur sådana ser ut och skapas. Producent Helena Södlund, hon har samlat massor med fina bilder. Jag vet att hon har haft svårt att välja eftersom vi har tagit bilder i oändlighet här. Men inne på dels vår webb, Naturmorgon, sverigesradio.se/naturmorgon, kan man hitta bilder, och på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Och ni kan också skriva till naturmorgon@sverigesradio.se. Jag har ingen dator uppe för vi står som sagt i ett litet duggregn. Men hörni, för att komma hit från södra Sverige, som ju vi har gjort på Naturmorgon, så är ju vägen i Norge aldrig helt rak.
Nu är vi på färjan över Sognefjord.
Ja, man måste åka över både berg i dalar, och sen så plötsligt måste man ta en färja för att komma vidare. Det är så dramatiskt landskap i Norge.
Det här är tydligen Norges längsta fjord. Drygt 20 mil lång.
Och djup. Vad var det nu? 1300 meter djup på sitt djupaste ställe. Det är nästan lite ofattbart. Och klipporna kan bli 1000 meter höga.
Här är vattnet faktiskt ganska grönt. I fjorden.
Lisa, man kan säga nu att vi är på havsnivå då, måste vi vara. Det kan vi ju inte vara på något annat.
Nej, det måste vi vara. För att det här sitter ju ihop sen med hela världshaven.
Exakt, vi är på en del av världshaven. Och vi ska upp till Norges och fastlandet Europas största glaciär, Jostedalsbreen. Mm. Vi åkte över den fantastiska Sognefjorden och så fortsätter vi upp i fjällen igen då. Och nu har jag hamnat i sällskap med Marte Meland som är naturförvaltare på det här naturreservatet Nygårdsbreen i Lustig kommun. God morgon!
God morgon!
I duggregnet.
Ja, ja. Fint att komma så upp till i morgon.
Ja, hon har så fin orange regnjacka också. Vilket landskap, vi står vid Glaciärsjön som heter...
Nygårdsbreenvattnet står vi med nu. Så nu ser vi ut över den turkisa brevvattnet som får vann från Nygårdsbreen och från älvan som kommer från Jostedalsbreen.
Mm. Nygårdsbreen. Bre måste vi lära oss i naturen idag, för vi säger ju glaciär.
Nygårdsglaciären.
Ja, men du får säga vilket du vill. Vi kommer lära oss det. Men du, Sognefjordsvattnet och detta vattnet hör ju ihop. Jag och Lisa tänkte lite på, det var också lite turkos eller lite så här häftig färg. Det kommer härifrån.
Ja, hvis du kommer körande längs med fjorden så kan du i hvert fall se tydligt hvor henne Breelven kommer ut i fjorden. För själva fjordvattnet längre ut är nog mer blåfärgat, men där Breelven kommer ner till fjorden så ser du tydligt speciellt nu på sommaren när det är massa smältning, den här turkisa färgen.
Mm. Vi kan återkomma till hur den färgen skapas, tänker jag, Marte. Men du, vi står alltså vid en turkos sjö med fjällbjörkar alldeles intill oss som små buskar. Och sen är det de här jättehöga. Hur höga är fjällen som omringar oss här?
Det är kanske 1000 meter upp på de toppen som vi har på hver side här nu. Då.
Ja.
Ja. Så vi... Vi har bratte, höga fjäll och lite skydäcke mellan dem.
Mycket molntäcke har vi, ja. Och vi har små vattenfall som brusar och det är smältvatten som rinner ner. Mm. Och framför oss, jag vet inte hur långt bort tror du att det är till glaciären?
Kanske 3-4 kilometer.
Ja, 3-4 kilometer. Ja. Det känns inte alls så långt, för man känner sig så liten, Lisa Henkov, i det här landskapet som du sa.
Ja, verkligen. Det känns som man lätt kan komma bort i landskapet här, i och med att det är såna vidsträckta bergsmassiv. Jag står ju här med Marte Gärde som faktiskt är uppvuxen här i Gärde som ligger precis bredvid och geolog. Och du ska ju bland annat förklara för oss varför är det så kul med moräner.
Det är ju för det visar tidigare tiders isutbredning eller isutbredelse där breen eller glaciären låg förr i tiden. Och så kan jag se på morenerna som en liten detektiv eller geolog och finna ut av hur långt ut breen låg för och hur fort den har träckt sig tillbaka förr i tiden i förhåll till nu. Så kan jag se på hur stor den var och ja.
Så att moränerna är för en geolog någonting som är egentligen spår av tidigare, av glaciärens rörelser. Och när man är svensk så är ju moräner, det är ju typ överallt. Och då är ju det efter inlandsisen. Om man gräver i ett grönsaksland i Sverige så är ganska stor chans att man har lite morän där, tror jag. Och så vidare. Så att vi ska verkligen få lära känna de här några olika moräner. Vi står på en i ett landskap nu. Det böljar liksom, det är kullar av sten, grus och block. Och så har vi sjön precis bara bortom den närmsta kullen, tror jag. Och den är verkligen turkos som ni pratade om, Jenny Berntsson-Djurvall.
Ja, det är den. Det är lite så här, så att man nästan tänker att man är, eller det är man ju, på ett exotiskt ställe. Men något tropiskt eller inte, vet jag. Alltså det är några saker vi behöver... I regnet?
Ja.
Det är några saker vi behöver lära oss, Lisa. Vi behöver lära oss bre. Det är glaciär, det kommer vi höra hela tiden. Och sen behöver vi lära oss att alla heter Marte. Så det här var Marte Gärde och jämte mig finns Marte Meland. Eller hur?
Ja.
Ja. Jag undrar,
Du har ju varit tidigare naturvägledare kan man säga här vid Breheimcentret som ligger en bit härifrån. Kan du förklara färgen på vattnet?
Ja, det är ju ett resultat av Breen sin aktivitet. Du inledde ju med att säga att Breen är en slags organism, vad det du sa. Den är en stor massa is som också är i bevägelse. Så den som vi ser här, den sklir sakta, sakta, sakta ner fjällsidan.
Mm, det kommer som en orm ringlande i dalen uppe från fjällen. Nu ser den ju gråblå ut här idag.
Och så under isen så är det frossefast små och större bitar av fjället, alltså sten, små sten. Och det slipar på berggrund under. Så det resulterar i att berggrund blir glatt, men också att det blir slipar lös väldigt massa små partiklar som vi kallar för silt och leire som är ännu mindre. Och när det blir sköljt ut med vattnet som smälter under breen och transporterat ner med älva så ger det den färgen som vi ser. Så det är rätt och slett bittesmå partiklar av sten.
Just det. Ja, för det är ju inte klart, men det är en vacker färg som de grå molnen, skyarna, speglar sig i idag. När solen sken häromdagen och Nygårdsvattnet låg blank så guppade det någonting där ute på vattnet. Jag ser ingenting av det just nu faktiskt. Men Kristine Wilms som är naturvägledare på Breheimcentret, hon berättade att det är isklumpar i olika storlekar.
Vad är det för vita? Det är ju inte fåglar.
Så där borta. Då kan vi se is på vannet.
Isbitar.
Ja, och de kommer från brefronten. För de breen, när det varmas upp, så startar de att smälta. Och så kalver breen, man kallar det brekalving. Så hvis brefronten som faller ned.
Hela tiden.
Ja, stora isblocker som bara kretsar ned, kallar man kalving. Och det sker. Det sker, det kan bli som ett stort brekalving eller ett små. I fjol hade vi sån tre stora brekalvinger faktiskt. Som var skikkelig alvorlig, så det var sånn superdramatisk. Så da faller store isbitter faller ned, og så krasjer de på stein eller inn i vannet. Så vannet sprøyte opp som 100 meter i høyde. Så at de som har vært hele veien opp på breen, de kunne se vannet som kommet opp. Så det er veldig dramatisk. Men det skjer hele tiden om sommeren, eller når det blir varm. Og så blir isen vasket inn i breelven. Og så in i vannet, i brevannet. Ja. Och så därför ser vi detta nu här.
Ja,
det är ganska mycket nu.
Ja, det ser fint ut för att det är stilla dag. Mm. Så att det är ju inte att det går vågor på sjön. Utan de små vita prickarna jag ser på håll är is som kommer från att glaciären har släppt is när det smälter. Och det är det man kallar att den kalvar. Få små barn,
som en
eller?
Kalv. Ja. Ja, det kallas brekalving faktiskt, jag vet. Det är morsomt ord, men det är faktiskt fagord.
Ja.
Kristine Wilms, vi kommer att höra henne flera gånger också denna morgonen. Och vi står ju precis vid samma Nygårdsbrevatten, Glaciärsjön nu, Marte Meland och jag. Och hade det varit 1930... Du har ju inte sett någon sjö alls, för så mycket har det förändrats, för det går fort i glaciärernas tid. Hur såg det ut här då?
Nej, i 1930 var väl då cirka att den här insjön här blev först synlig. Så för det så låg den under isbren, så då var det kanske is akkurat här vi står nu. Så på de nästan 100 åren som har gått sedan 1930 så ser vi ju tydlig forskjell.
Ja, hela sjön ser vi. Mm. Och mycket mer än så. Mm. Så 1960, om jag förstod det rätt, då var hela sjön synlig.
Där var hela sjön isfri. Ja. Så då var hela den sjön som vi ser idag utan is. Mm. Och det är som om Marte Gjære var inne på, disse moreneryggene som ligger uppover här, de fortäller historia. Så.
Just det. Det är det de gör, Lisa Henkov. Moränryggarna och en massa spår i det här landskapet förtäller eller berättar historien om hur den här geologiska formgivaren, glaciären, har rört sig. Var är ni någonstans exakt i förhållande till där jag är vid sjön?
Ja, men lite till vänster då kanske, om man tittar mot sjön.
Ja,
fast vi är bakom en kulle av grus och så. Men jag tänkte att vi skulle dra oss ut lite granna ytterligare från sjön och från alltihopa. Och den stora formen på dalen, Marte Gärde. Ja. Hur kommer det sig att det är en dal här, att den ser ut på det här viset?
Det är ju breene, da, isen som har gravd ut landskapet här i Norge över en 40-50 istider. De sista 2,6 miljoner år. Så det är landskapet.
40-50 istider, yes. Har passerat bergen, yep. Eller liksom...
Yes, och gravd ut mer och mer för kvar gång. Eller gravd djupare och djupare för kvar gång. Och det är akkurat sån fjordlandskap i Norge har blivit gravd ut. Så det här är på något sätt ett miniatyrfjordlandskap.
Ett miniatyrfjordlandskap, ja. Som i inlandsisen har grävt ut gång på gång.
Ja, och små brear, sån som Nigarsbreen är idag. Här har det varit flera gånger bre som har fyllt den dalen där Nigarsbreen ligger idag. Och så har den träckt sig tillbaka, kanske smälta helt väck. Och så har det kommit ny istid och nya brea som igen har gravd ut där den förrige var igång med att grava ut och tagit över stafettpinnen. Och så har det skett en 40-50 gånger här på... Ja.
Men det här alltså gräver ut, säger du. Mm. Men de här bergsidorna, det är inget man skojar bort. De är ju enormt kraftfulla i sin utstrålning. Och de blir gråare och gråare ju närmare glaciären vi kommer. Ju närmare breen vi kommer. Så där framme är ju bergsidorna alldeles stålgrå och nästan inget grönt. Men hur gräver en glaciär?
Ja, sån som Marte Medan var inne på, så har breen på undersida och uppå och inne i sig och överallt så har den massa små steinpartiklar eller gruspartiklar. Och den gräver och skurar på underlaget både på sidorna men också under. Och det är det här som gör att man får den här U-formen, den karakteristiska U-formen på dalarna där brea och is har gravd ut landskapet. Vanligtvis i vanliga dalar så får en V-form i tvärprofil på grund av älvorna som gräver sig ner. Men i de dalarna som är gravd ut av brea så har man den här karakteristiska U-profilen. För isen den, och breen gräver i alla riktningar. Och när du får det här över lång tid...
U-dalar säger vi på svenska.
Ja, U-dalar.
Mm. Och så ja. V-dalar när det älvar, ja. Som gräver ut.
Ja, det är samma på norsk. Mm. Ja. Och det är klart att det här landskapet här har inte kommit bara på grund av Nigarsbreen sånt som hon är idag, men det här har skett över lång tid. För som du sa, så är det stora fjällsidor som stajlar mot oss här. Så det har tagit lång tid att grava ut det landskapet här sånt som det är, men isen är otroligt effektiv landskapsformer och väldigt effektiv i att grava ut landskap. Till trots för att man har väldigt hard och resistant berggrund här i Jostran, så har man väldigt mycket gnejs, ja. Och den är ganska hard och tuff.
Det är jättetuff.
Tåla en del juling. Ja, ja. Men likväl så kan den inte stå emot isens effektivitet.
Men hur är det ditt första minne av glaciären?
Det är nog från det var en filminspelning när jag var liten i 1993. Då var jag 7 år och skulle vara med på filminspelning. Och bland annat skulle jag vara med på att ha någon scena på breen. Så då var jag med upp på breen och det huxade jag väldigt gott. Det är ett väldigt fint minne.
Mm. En filminspelning om en lokal historia här som är känd över hela Norge. Om en flicka som överlevde digerdöden. Alldeles själv i dalen här och då var ni uppe på glaciären och filmade när Marte var 7 år.
Marte Gärde, geolog, och Lisa Hinkov, fältreporter för Naturmorgon. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, direkt från Norge dock. Men precis som vanligt har vi en naturfråga. Vi har haft en ute här nu som man har klurat på i veckan och den har varit formulerad så här. En liten och oansenlig kan kallas som andra delen av artnamnet vi söker. Förledet i namnet har hämtats från det medium den om sommaren ses på, eller ja, smälter in i snarare. När man klarat ut vad det är, då förstår man också att den så här års endast påträffas på hög altitud och den låter så här. Ja, rätt svar är snösparv. Och veckans tre vinnare är Kristina Olsson i Oxelösund som får en röd termos. Vi skickar en tygkasse till Robert Nilsson i Linköping och Bo Nilsson, ursäkta, i Lerum får ett tygmärke. Grattis till er! Och just nämnde Robert Nilsson i Linköping. Nej, det var en annan Robert Nilsson. Robert Nilsson i Linköping, han reder ut ledtrådarna. Hög altitud kan vara att den vistas på fjällen. Så här års finns snö nästan bara kvar just i fjällen, så första delen är snö. Uttrycket en sparv i trandansen betyder att man känner sig liten och oansenlig, så andra delen är sparv. Eva Goodwin i Stenkullen och berättade att hon har klurat på olika sparvar ett tag under veckan utan att hitta rätt. Men så satt hon och tittade på programmet där ingen skulle tro att någon kunde bo på SVT, norsk program. Och där dykte upp två snösparvar. Och så fort hon såg och hörde dem så föll alla pusselbitarna på plats. Och svaret blev självklart, jippi, skriver hon. Snösparv, ja, vi har faktiskt inte sett någon, fast vi skulle väl kunna om vi rörde oss lite uppåt här. De kan ha lite olika utseende mellan årstiderna och könen är lite olika också, men den är alltid vit på magen. Under våren och vintern då kan man ju se den nere i södra Sverige i flockar, virvlande som små snöflingor på stränderna. Jag minns att fältreporter Jonathan Martinsson såg dem vid Hallandskusten nu i våras. Men så här års är de uppe i högfjällen, högre än alla andra utom möjligen fjällripan då. När Thomas Öberg och jag vandrade i Sarek för några år sedan, då var vi uppe på nästan 2000 meters höjd på fjället Portechocco. Och där växer ju i stort sett ingenting, men där dök en snösparv upp bland snöfläckar och sten.
Snösparven!
Som vi kom fram till första snöfläcken.
Ja, passande. Nej, nu dök den här. Vänta lite. Nu! Ser du den? Den sitter på toppen där.
En fin hand sitter där på en sten. Det är ju så typiskt. Alltså är det två fåglar vi väntar oss att hitta här på Portechoccos topp, då är det snösparv och fjällripa.
Ja.
Nu har vi kryss på en.
Ja.
Det är en sån häftig fågel. Vit och svart.
Såklart.
Såklart.
Som stenen.
Precis som fjället här med snö och svart berg. Och så häckar den här uppe i stenskravlet. Och hittar ju massor av insekter att äta. Vi har ju redan sett både vanliga flugor och humlor och små sländor. Det är mycket mat här uppe.
Ja, konstigt, men det är det faktiskt.
Och ingen konkurrens har den just.
Nej. Vad fint. Mysigt.
Mm. Det var Thomas Öberg och jag när vi skådade snösparv samtidigt som vi hade utsikt över en av Sveriges största glaciärer, Porteglaciären i Sarek. Lisa Henkov, du har också ett litet minne av snösparv.
Ja, det har jag faktiskt, och det är från fjällvandring just i de trakterna där Sarek. När vi skulle upp över ett högt pass och det låg snö fastän det var i juli. Och så hade snön smält undan vid ett stenblock som ju isen då hade tagit med sig. Och precis därifrån så lyfte det en liten fågel när vi närmade oss stenblocket. Och så tittade vi in under i lä där, så hade snön smält ungefär en decimeter brett var det kanske. Och där var det ett litet snösparvsbo med små, små ungar som var så där rosa-aktiga. Men vi gick snabbt vidare för att det är ju kallt i de där trakterna och det kändes skört att de låg där precis intill snön. Men det är tuffa fåglar alltså.
får man säga. Och de är näpna också. Bildgoogla det, titta på vår webb. Där finns en bild på den här vita näpna sparven. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 direkt från Jostedalen i södra Norge. Södra blir ju lite vilseledande för många svenskar då, för det är ju 61 grader nord ungefär, så Hudiksvall ungefär, samma breddgrad, ni förstår. Martin Meland, du jobbar på kommunen här med att förvalta naturreservatet som heter Nygårdsbren. Och just här så är det ju välkomnande för turister, det kommer många turister också. Hur tänker du kring det? För jag vet inte hur många vi mötte här när det var soligt häromdagen.
Ja, du har ju varit på tur här och säkert mött folk från många nationaliteter. Vi förvaltar Nygårdsbren som naturreservat, och det betyder ju både att ta vare på de värdeverdien som är för exempel de morenan som Marte snackade om.
Saker som ska värnas.
Som ska värnas och skyddas mot ödeläggelse. Så vegetationen här är också värna mot ödeläggelse, så den är fredad. Ja. Men så kommer det väldigt många besökande hit i löpet av ett år, kanske 60-70 000, och de vill ju fram och se breen. Många vill gå på breen som de gjorde, men inte alla går på tur på breen. Någon kommer fram både på egen hand eller på guidatur med breencentret. Då kan de ju få lära sig allt det här vi snackar om idag. Men det som är utfordrande med att ta emot många folk är att alla kan inte så mycket om glaciärer. Så det här med att det rasar ner is från brefronten, att det kommer is ner i älva, det är vanskeligt att se för sig när du aldrig har sett en isbre för. Så det vi prövar att förmedla till de som kommer på besök är att man bör hålla trygg avstånd till breen och till den breda älva, för att få en bra upplevelse och för att ha en ja,
en trygg
tur. Ja.
Hålla sig till lederna, se upp.
Håll sig till stien, ja.
Och ni har skyltar.
Och det är skyltar, hur det kan vara farligare att gå. Mm. Så det är i vart fall en uppfordring, och det med allemansrätten är ju en väldigt traditionell i Norge och i Sverige också, att vi har rätt till att färdas hur vi vill i naturen, men vi har också plikt till att göra det på en skånsam måte för naturen och inte lägga en spor efter oss, och också för andra människor att uppträda varsamt. Så det handlar lite om det.
Det är inte bara en rätt, det är en skyldighet också att liksom värna naturen tillbaka.
Ja,
jag förstår vad du menar. Ja, men för vill man gå en tur till en glaciär, så är det ju väldigt tillgängligt här just i Jostedalsbrens nationalpark, och framförallt här då vid den här tungan vid Nygårdsbren. Men ska man nära glaciären eller upp på den, så krävs ju kunskap både om säkerhet och rätt utrustning också. Lisa Henkov, du spelade ju in när vi gick upp på isen i torsdags, och vi var i glaciärguiderna Rasmus Kebs Westers och Danrupur Sherpas omsorg.
Kan du take out? Ja. Yeah. Also can we make a separate?
Han ber alla att visa upp utrustningen så att han ser att alla har med sig. För det är säkerhet nu på en annan nivå här. Bakom oss precis ligger glaciären, och just här är det lite lä, annars blåser det ju väldigt med den här som de kallar för brevinden, som alltså är glaciärvinden som uppstår. Glaciären bildar sitt eget väder. Och här syns det också hur det droppar från kanten. Och glaciärkanten ser smutsig ut. Det är fullt av svarta partiklar.
You hold like this.
Nu ska alla hålla upp stegjärnen så att vi får se hur.
Can you hold like this, please?
Vi ska sätta på dem.
Here we have a left side and right side your camp on.
Så nu är vi ekiperade med
slagen, men annat bra.
stegjärn och en sele som fäster runt benen och runt midjan med en enorm karbinhake på framsidan.
Hvis du bare begynder at gå op på glaciæren, bare tag det lugnt. Exakt.
Ha det lugnt, Jenny.
Ta det lugnt.
Går i spetsen. Och vi fäst nu i en lina tillsammans.
Nu tränger jag bara här. Ja.
Nu ska jag ut på det första steget. Första steget på isen. Ja. Det är verkligen is. Det är absolut inte snö. Det är som isbitar. Fast de sitter ihop under.
Hur känns det? Vad klart tycker jag.
Det är helt fantastiskt ju. Att man kan stå på is på det här sättet. Hur sjutton ska vi göra detta? Så.
Brant och halt.
Brant och halt. Och så får man inte trassla in sig i linan här då. Alltså det är så galet häftig utsikt. Med den här glaciärsjön. Och branterna. Det var ett hål i isen. Här är ett hål till. Herregud, akta hålet här. Wow. Kolla vilket hål. Och det ligger vatten inne. Oj.
Så hvis ni samlar er här.
Nu stannar vi en cirkel här. Har vi kommit upp en några meter.
Welcome aboard the glacier. We quickly have some safety things to go through and then we'll start walking up the glacier.
Vi ska så hålla isyxan
and use it for support.
Använda den lite som en käpp. Det är helt förtjusande. Här kommer en liten bäck med smältvatten som rinner ovanpå glaciären. Och det blir en djup blå nyans nästan. Där vattnet pålar fram. Som vilken bäck som helst. När rinner den på glaciären? Det kändes att det var som lite det som man kan få i drinkar lite mer där i bäcken. Isslush eller vad de kallar det nu för tiden. Isbitar i vatten. Det är helt hisnande att titta in mot glaciärsprickorna som blir så blå. Och som är det så ändå brunsvart på toppen. Oj,
oh my God.
Där har det ramlat isblock.
En upplevelse förstås att när man känner sig lite som en snöloppa i skuggan av de här fjällmassiven så kan man knata upp på en ganska brant is. Längre fram i programmet kommer vi nå fram till en väderstation en bit upp på den här glaciären och möta meteorologen Kristine Flacke-Haueland som gör mätningar där uppe. Ja, från glaciären kommer en smältvattenälv och den beter sig inte alls som en vanlig älv. På några sekunder bara så kan den ändra väg och tempo. Och det förklarar Kristine Wilms som jobbar på informationscentret här i dalen, Breheimscentret.
For eksempel hvis breelven endrer retningen, som kan skje hvis isen kalver, og så blokkerer den, den vanlige veien av breelven, ja. Så kan plutselig kan det forandre seg. Kan breveien forandre seg. Så her kan vi komme rundt her ganske fort. Og vi snakker ikke om fem minutter, vi snakker om sekunder at det kan skje.
Om det er en stor kalvning oppe, ja. Så kan hele... Då kan ni komma och ta en omväg här.
Så när jag går när jag är i dalen så checkar jag alltid om det är någon som har för nära breälven. Så går jag dit och så förklarar jag att de ska inte gå för det är inte en vanlig älv. Det sker inte med vanliga älvar. Men en breälv, hvis breen kalver, den kan inte bara kalve föran, den kan också kalve in i breen.
Det kan så hända under isen som ja, man ser och, inte heller.
Ja, och att man inte ser det, man vet inte det. Men vann samlas ju fortsatt. Och så kan hela så när den isen som kalvet kommer i bevegelse så kan hela vannmassan som kommer ner plötsligt komma ut av den brefronten och så kan vann stiga om vi snackar om ja 1-2 meter eller i några få sekunder. Och därför är det så viktigt att hålla sig väck från en breälv. Speciellt om sommaren självklart och när det smälter när det är varmt.
Mm. En glaciär älv, en breälv, beter sig inte som en vanlig älv, beskriver Kristine Wilms här. Nej, en glaciär beter sig överhuvudtaget ganska mycket, Lisa Henkov. Den här Nygårdsbreen, bre är glaciär, som slingrar sig ner i Ljusterdalen, den är nästan som ett levande väsen och lämnar en massa spår efter sig som geolog Marte Gärde kan berätta om ju.
Ja, och vi står ju vid sådana spår här, Marte. Ska vi gå fram lite till gruset, höll jag på att säga. För det är lite vad jag tycker det ser ut som.
Ja, alltså det ser ut som grus och det kanske ser ut som någon bara kasta tillfälligt från sig massa sand och stein och grus och blocker. Men det är ju också typiskt för morenavsättningar, för det är per definition usorterade avsättningar.
Osorterat?
Ja. Och det betyder,
stenmaterial?
Ja, och med usorterat så betyder det att du finner alla slags typer av kornstörelser. Du finner stora, stora blocker, vi ser ju här på kanske 5 meter diameter.
Oj!
Och så ser vi också väldigt, väldigt små partiklar, sånt som blev nämnt tidigare. Det är ju silt och lejre och sand och grus, och det är ingenting som tyder på att det här är sorterat på något måte.
Så... Nej, och det är så spännande, för att när man tittar på de här stenarna som ligger här, för det är ändå ett gäng stenar i olika storlekar. De har olika färg. Mm. Det är rosa, grått, där är en som är vit med gula fläckar nästan, va?
Mm.
Men mest är det grått.
Det är mest grått. Det är för det mesta gneis här i området, men det är ju en metamorf bergart som har blivit omvandlad ifrån en annan typ av bergart. Så att det kan ha varit väldigt många olika upphav här som har många olika färger. Det som är väldigt
så
rosa,
det kan komma från många olika håll.
Det kan komma ifrån andra platser, för det breen den fraktar ju med sig materialet. Så och så går den på tvärs av bergarts gräns så att den kan ha fått med sig lite granit. Det ser lite ut så det kan vara lite granitrester här. Och det kan vara ja. Lite forskjellige typer av bergarter. Ja.
Men när du säger att den fraktar, alltså hur går det till?
Ja, så breen
den tar med sig alla de här stenarna, för det är ju små stenar och det är stora stenar och det är grus och allting.
Yep. Så den fraktar med sig allt det som kan lande på breen. Alltså breen får ju väldigt massa material på sig, sånt som den ligger idag också. Det kommer massa steinsprang och det är forskjellige typer av material,
ja, så som gör att det trillar ner sten,
ja. Skred och andra material trillar ner på breen, och stöv och små partiklar kan bli fraktad med vinden upp och igen, och du kan få plantmaterial, det kan rasa ner ja, resten av grejerna och trä och allt eftersom. Allt material som faller ner, det vill breen ta med sig vidare. Och när breen rycker fram...
När den rycker fram, när den alltså växer till?
Ja, när den växer så pushar den allt det här materialet i framkant och drar med sig mer material som ligger i förlandet på den vägen den bevegar sig och kan avsätta då de här stora morenerna som består av det här materialet som den rätt och sett bara dumpar som en stor bulldozer egentligen.
Så den bara skjuter materialet framför sig på ett vis, för den liksom trycks ut från mitten. mitten. Alltså glaciären växer till i mitten och det är ju långt bort. Det ser ju inte vi överhuvudtaget här.
Nej.
Vi ser ju bara en liten slingrande del som kommer ut. Och så, du beskrev det nästan som ett sånt här transportband man kan se på grustag eller när man går och handlar kanske.
Ja, för det är den bren, den är alltid i rörsla. Så att den har alltid en bevegelse eller rörsla nedover.
En rörelse hela tiden, neråt.
Ja, och den följer tyngdkraftigt som en sån seig masse av is då. Nästan som en väldigt träg älv. Som det blev beskrivet här i begynnelsen. Mm. Och den har alltid med sig massa material och ting är alltid i rörelse nedover. Då. Och den dumpar massa av det här materialen och den har kommit så långt som vi står nu på änden av vattnet. Och så börjar att träcka sig tillbaka.
Vi står vid sjöändan nu och här har den ju avsatt mycket material.
Mm. Så då dumpar den det här materialet då, i det den börjar smälta tillbaka och träcka sig tillbaka.
Ja.
Mm.
Men när den drar fram, då försvinner allting va?
Ja, så den nullstiller ganska effektivt landskapet som den rycker fram på. Så det landskapet blir helt fjärna för lösmassa och jord och steiner.
Finns ingenting kvar där glaciären har varit?
Ja.
Och det är det vi ser där framme ju.
Mm. Mm.
Så att den här dalen precis nu är ju, nu är det, vad är det, 600 meter från sjöstranden till kanten av glaciären som vi faktiskt ser här mellan de här grå blankslipade bergen.
Ja.
Det är verkligen blankslipat.
Ja. Det är väldigt effektivt det att skura berggrunden och dess mindre tid det har varit isfritt, alltså helt närme iskanten som du förklarar nu, är det helt golt och helt öde. Där är det ingenting som har kunnat växa till.
Nej.
Alltså lav och små urte och sånt som kommer först och kan etablera sig, de börjar att etablera sig när det först är isfritt. Så att du får ingen vegetation där för...
Ingen växtlighet, inget just levande. Men någonting levande finns det ju. Yes. På glaciärer och det ska vi ju prata mer om sen. Vad som verkligen faktiskt kan leva i isen.
Mm, det är faktiskt lite märkvärdigt. Marta Gärde, geolog, uppvuxen vid Jostedalsbreen, är det som berättar om moräner och om det här... vad sa hon? Transportband, Marte Melan.
Transportband, ja.
Ja. Du, vi står ju också vid sjökanten och tittar bort mot glaciären. Och du säger att det är ganska högt vatten nu.
Ja, alltså vattnet här det fylls upp i löpet av det som vi kallar för smältesäsongen. Den varmare årstiden. Mm. Så när du börjar närma sig maj så börjar det att smälta mer och mer från breen. Och då blir det också mer vatten här. Så vannstanden i det Nigersbre vattnet, den kan variera med 3 meter i løpet av säsongen. Alltså.
Ja.
Så den båten dere reiste med igår, den är inte möjlig att köra tidigt på säsongen.
Nej.
För då är det inte nog vatten, rätt och slett.
Ja. 3 meters skillnad kan det bli. Ja, men som ni hör så sänder hela Naturmorgon från glaciärlandskapet vid Nygårdsbreen i Norge den här morgonen. Nästa timme ska vi bland annat upp och prata med meteorologen som har en väderstation uppe på glaciären med klimatforskning. Vi har varit värmebölja och jättevarmt och soligt, men nu är det, jag vet inte, 9 grader kanske?
Något sånt, ja.
Ja, och...
Och lite regn och översida. Ja.
Men nu fylls det på ännu mer. Dessutom har vi, jag vet inte om vi har nämnt de här vackra vattenfallen som sköljer ner på alla sidorna.
Mm.
1000 meters fallhöjd ungefär.
Ja, omtrent. Ja. Så vi ser ju inte toppen av breen idag.
Nej, det gör vi inte.
Men där ligger det snö uppe ännu.
Ja, på isen ligger
på
också
isen.
Snö.
Som är liksom grunden till att vi har is här. Att det ligger snö ännu igen upp på toppen av fjället.
Som ett skydd. Mm. Vi ska återkomma till hur en glaciär blir till. Vilket, och liksom, vad det är för ingredienser som gör att Norge har så mycket glaciärer. Ibland kan ju geologi och kanske glaciärer också, jag vet inte, vara lite svåra att sälja in. Men stanna kvar. För det kommer inte bara vara gnejs och långsamma processer. En glaciär kan visserligen mala på och slipa ner i trög fart. Men det kan också omdana landskap på några sekunder. Och den är bra på rundade former och ett helt nytt landskap för växter. God, blåsig, regnig morgon. Välkomna till Naturmorgon P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall.
Och jag heter Lisa Henkov och står och beundrar vattenfall. Som små trådar ser de ut, fast det är de ju inte.
Nej, men när fjällets branter är 1000 meter höga så blir det som små trådar. Vi sänder från en dalgång i Norge. I höjd med Idre ungefär, om vi tänker latitud. Och vi är söder om Europas största inlandsglaciär.
Ja, det är naturreservatet Nidgardsbreen. Och bre, det är ju glaciär på norska. Och den sitter ihop med den jättelika Jostedalsbreen som är en nationalpark också.
Mm. Jag och Marte Melan står vid stranden av en väldigt speciell turkosfärgad sjö. Ganska ny sjö. Eller den har varit synlig i 60 år kanske. Sen glaciären här drog sig undan och uppenbarade den. Eller hur man nu säger.
Ja, och jag står faktiskt här precis. Så är det en grusrygg, en morän av grus och sten som är helt skapat av den här glaciären. Och till och med så vet vi att det är skapat 1930.
Mm. Jag anade den gula regnjackan där borta nyss, gör jag inte längre. Därför att mellan mig och Lisa längs denna strandkant så är det kulle efter kulle, alltså jättemånga. Det är lika högar med moräner som vi ska titta på. Vi ska också i realtid försöka förstå hur ett växtsamhälle gör sin allra första start efter det att glaciären har barskrapat hela berget. Och sen så plötsligt står det en liten plantering och blommar där mellan stenarna.
Ja, och så har vi faktiskt varit uppe på isen. På den blå isen med spikskor och isyxor. Både för att uppleva isen och för att träffa forskaren som mäter vindar och temperatur och isens tjocklek.
Mm. Bilder på blå is, turkos, glaciärsjö, de här höga fjällmassiven runt omkring oss. Allt det där finns på Naturmorgons webb och på sociala medier. Kika gärna där och hör av er. Helena Söderlund finns borta i det jättefina Breheimscentret längre nedströms i dalen, bort mot nästa fjällmassiv. Hon har koll på mejlen naturmorgon@sverigesradio.se. Marte Melan, god morgon. Du är naturförvaltare här i Luster kommun.
God morgon.
Kan du sätta oss på kartan lite? Var är vi?
Vi är väst i Norge, på Vestlandet, i Luster kommun, som är en stor, ganske stor kommune i areal. Og faktisk er over halvparten av kommunen sitt areal vernet i nasjonalparker eller naturreservater. Så det finns, du nevnte Jostedalsbreen nasjonalpark. Også Jotunheimen nasjonalpark ligger litt inn i Luster. Og Breheimen nasjonalpark.
Den er der borte.
Som vi ser rett bort på bak oss her, ja. Inne i skyene der da. Ja.
Det er høye, høye snøkledde fjell bakom.
Det er også høye fjell og... Begge disse nasjonalparkene, Jostedalsbreen og Breheimen, de har ganske stort spenn i høyt fjell og ned i frodigere dalbunner. Så det er veldig variert natur i begge nasjonalparkene.
Ja, det er det. Og framfor oss har vi, altså nu aner vi jo bare, for nu gikk molnen ned og la seg på glaciären. Mm. Det er den her gigantiske Jostedalsbreen. Mm. Glaciären. Och sen en av armarna eller ormarna som slingrar sig ner i den här dalen som heter Nygardsbreen. Mm. Bre är alltså norska för glaciär. Jag undrar, kan du ge oss en kort beskrivning, hur bildas ens en glaciär? Varför smälter inte den snön som faller och så blir det bara ingenting på sommaren?
Nej, i tåka som vi ser här uppe på fjället på mellom 1000 och 2000 meters höjd så ligger det alltså ett stort platå av is och snö. Så det sträcker sig 60 kilometer från nord till söder nästan. Och det är lite av nyckeln till att vi har is här nere. Det är att där uppe så kommer väldigt massa nedbörn på vintern. Och vintern är lite längre. Och det kommer snö. Och visst det kommer väldigt massa snö här vi står så kan det komma kanske 1 eller 2 meter snö i löp av vintern. Men uppe där så kan det vara 10-15 meter med snö. Och då tar det tid att smälta. Så visst sommaren fortsätter sånt som nu så är det gott nytt för isbrännen. För då får det inte smälta så massa snö.
Nej, det är bara typ 9 grader eller något idag.
Nu var det 30 grader i förrgårs så det jobbar mot bränna. Men då blir det rätt och slett lite snö till övers efter att sommaren har gått och det blir en ny vinter. Och så samlades lag efter lag efter lag med snö. Visst det går flera vintrar kor inte den snön som falt räck och smält. Och då blir det rätt och slett som ja, vi så kunde pressa samman snö. Väkta av de snölagen blir till slut så hög
efter år,
år efter år, ja. Efter år. I många 10 år, 100 år. Mm. Och då när snön blir pressad hårt nog samman så blir den rätt och slett omvandlad till is för då blir vattenmolekylerna pressade så tätt. Mm. Att vi får den isen som vi nu ser här på bara 300 meter över havet. Och då har den sklidd sakte som den älva vi snackar om. Alltså, som en sån sakte flytande segmassa.
Ja, för den är rörlig som en segmassa i isen.
Den är rörlig.
Och vi ser den där borta som en gråblå organism mellan fjällkanterna. Marte Gede, som ju är geolog, med Lisa Heggov. Ja, det är ju ingen livlös organism egentligen ens.
Nej, och jag tänkte på det nu när jag tittar upp mot Nygardsbren, den här tungan av glaciär som sticker ut, att det är också skillnad på, det ligger en snöfläck där bredvid. Snön är vit, glaciären är inte vit och den är inte livlös. Den håller en blå ton. Och sen så är det också påfallande att den har liv på sig. Marte Gärde, vad är det för någonting som lever på glaciären?
Det finns ju flera organismer som trivs på bräna och i snö och för så vidt. Det finns flera typer av alga och björnedyr och sprätthalar. Så...
nu måste vi bara... Heter de sprätthal? Det är hoppskärtar,
yes.
Och så är det björndjur och så är det alger.
Japp, och isorm.
Isorm?
Ja. Så det finns det många små...
Är det juldjur kanske på...
Ja, det kan gott vara. Det finns i alla fall flera typer av små organismer som trivs på isen och inne i isen. Som klarar att leva på en stad där ingen skulle tro att någon kunde bo.
Och så men när har du säger inne i isen, är det i små vattenpölar liksom?
Ja, det är sådana... Sådana små pölar som vi kallar kryokonithål. Där dannar det sig ett lite eget ekosystem egentligen med det här.
Ett eget ekosystem i små håligheter som håller vatten inne i isen. Och så stoltserar faktiskt också dalen med en egen endemisk mygga.
Nej, det är ju häftigt alltså. Men hörni, glaciärer runt om i världen smälter ju och det gör också den här stora, jättelika Ljusterdalsbren. Glaciärarmarna som hänger ner i dalgångarna runt nationalparken krymper för varje år som går. Och också Nygardsbren, den här ormen som vi pratar om som slingrar sig blå ner här. Den har dragit sig tillbaka nästan 1 kilometer de senaste 20 åren. Så för 4 år sedan så startade ett forskningsprojekt som kallas för Just Ice för att få mer förståelse kring vad som händer i närområdet här när denna is smälter. Kristine Flakke-Haueland är meteorolog på Högskolan på Västlandet och studerar hur glaciärerna först påverkas av den stora globala klimatförändringen men sen också hur de stora året runt isarna i sig förändrar det lokala klimatet när de smälter. För när glaciären, bren, krymper
förändras temperaturen, vindarna och nederbörden. Helena Södlund, hon mötte upp Kristine häromdagen.
Mitt fokus vill då vara att se att vi har global uppvärmning. Det fører till smältning av breene. Men jag prövar att se, okej, okay, hva hvis breene försvinner? Hvordan påverkar det tillbaka på egentligen regionalt klima då? För isbreene är ju egentligen nästan som en frysebox som är ute i naturen vår, som alltid är 0 grader eller kallare. Och det vill ju föra till stora temperaturskillnader mot områdena runt, som kanske kan vara 20 grader varme på sommaren. Mm. När du har såna starka temperaturskillnader så har det massa att säga si för vind, det inducerar vind och cirkulation i områdena runt och det påverkar nederbördsmönster och skyar och sånting.
Så att det finns en glaciär, en bred, det i sig, det påverkar klimatet runt omkring mycket.
Ja, ja nettopp.
Och det märker man ju lite när vi, just nu håller vi på att gå upp mot Nygårdsbren här.
Ja.
Och att det kommer komma lite kalla vindar.
Ja, du känner lite och du vill känna ännu mer om en liten stund och då är det ganska sån. På kort tid så vill det komma en kallt gufs nedover och det är ganska stabilt sån kall vind som alltid är där. Jag har aldrig varit här. Jag har varit där många gånger. Jag har aldrig varit där utan att det har kommit en sån kall brevvind nedbren.
Varför tycker du att det här är spännande?
Jag syns det är väldigt spännande att jobba med något som är så rask ändring. Så det är såklart det är lite trist. Jag är ju väldigt glad i isbrene och jag vill ju att de ska försvinna. Jag vill ju att mina barn och barnbarn ska kunna gå på blå is när de blir större. Men så syns jag det är väldigt viktigt att förstå det när det är så stora ändringar lokalt och potentiellt så stora ändringar och på ting som blir påverkade av detta igen, alltså som vär och jordbruk och turism och sådana ting.
Ja, det lokala klimatet här påverkas av glaciären. Som ni hörde så blåser det alltid en kylskåpskall vind ner för glaciärisen. Och det i sin tur påverkar saker som hur man kan bedriva jordbruk eller turism eller andra saker här i dalen. Det var Kristine Flacke Howland som är meteorolog på Högskolan på Västlandet. Vi hör mer om henne om en liten stund. Ni får tona in era öron till norska. Det är inte så svårt, det tar bara en liten växling. Nu ska jag lyssna på det. Vi står här vid glaciärarmen Nygårdsbren och den är väldigt lättåtkomlig. Och med spikskor på fötterna, rep i säkerhetsselarna och en välutbildad ledare, i det här fallet Rasmus Kebs Wester, så kan man gå på glaciärtur. Isen, den är väldigt uppluckrad av sol och regn. Den är brant som en skidbacke och den ligger i dramatiska formationer här uppe i dalen. Så här fick det Naturmorgons Helena Söderlund att känna när hon hade kommit sig en liten bit upp på glaciärisen.
Det här är lite så på gränsen till för mig lite. Det är, jag tycker det är underbart. Men det är lite, jag har lite svindel och så.
Oh,
så det, ja.
Hur känns det?
Jo, men liksom att man tittar neråt här så ser jag de andra grupperna som går här. Så känner jag bara, de är en bit ner och där har vi gått. Och jag skulle bara kunna trilla rakt ner där. Och det, ner i de här ljusblåa korsarna och allting. Och så de höga kanterna, det är liksom, det svindlar. Fast jag väljer att tolka det på ett härligt sätt. Jag känner mig väldigt säker här med repen och med er och med stegjärnen och med Rasmus. Så det kommer att gå bra. Men det är kul att göra sånt som är lite på gränsen av ens liksom. Ja, det finns de som kanske har högre önskningar, men det här är nog ungefär
lagom på gränsen.
Ja, precis.
Ja. Jag har inte tänkt riktigt i de banorna.
Jag har inte tänkt alls.
Nej. Jag är helt uppslukad av landskapet, hur det skiftar. Att det kommer små bäckar, små rännilar och sen så är det sprickor och det blir alldeles djupblått nästan. Och så är det den här nyanserna av det här mörka ovanpå isen också. Och sen så själva strukturen. Att det är som isbitar, massor av små isbitar. Det är liksom inte jämnt som man tänker sig en sjöis som har frusit på, utan det här är någon sorts is. Det sitter uppenbarligen ihop väldigt väldigt starkt, men samtidigt så är det ju som isbitar på något vis.
Det är ju lite knaggligt och det gör att det känns mer säkert att gå på också, för då får liksom på stegen att det känns som att man får fäste för att det är lite så här knöligt. Men det är liksom allt på en gång här. Det är ju vattenfallen där uppe också.
Ja, det är vattenfallen som rusar ner på sidorna.
Och så är det grönt där uppe med.
Ja, det är det. Men titta vad det är slipat också. Alltså glaciären har ju slipat, putsat hela
som en jättemjuk
bergsidorna.
Ja. Är det som en skärpack.
Nu kom det en varm vind och så är det en rygg här som ser ut att stupa väldigt, väldigt brant här. Vad kan det vara ner, Jenny? 50?
Nej, jag tänkte inte titta åt det.
25 meter? Ja, jag vet inte. Jag kan inte bedöma avstånd i det här landskapet. Åh, vilka sprickor. Det är så blått och det är bara forsar här nere. Titta, det droppar.
There were a question asking what the black stuff on the.
Vad är det här svarta på isen? Undrar alla.
It's a substance called cryoconite. Cryoconite is a mixture between organic ash,
vulkanisk aska, bergask. Bergdamm och biologiskt material. Så att om det är något biologiskt naturligt som kommer in här så
for a long period of time and then once it's baked enough it becomes part of this.
Så ligger det här och det förmultnar inte så mycket. Utan det blir en del av den här.
That the glacier is melting. Because the more black stuff we see, the less glacier there is. If it was white on top, the glacier would be growing.
Ja, när glaciären växer så är den vit på topp ovanpå på ytan. Men här så är det ganska mycket mörkt material. Och det är ju också för att den smälter och då smälter det fram.
Ready to continue a little bit?
Ja.
Nu närmar vi oss väderstationen som står här på isen, glaciären. Och längre bort så ser vi hur de håller på och borrar sig ner i isen.
Welcome to the weather station. It's gonna be our turning around point here.
Ja, efter, vad tog det, 40-45 minuter kanske? Från botten eller kanten av isen så gick det lilla lämmeltåget med Lena Södlund, Lisa Henkov och några turister också upp och var framme vid de här lite metallkäppar och plåtlådor. Det som alltså är en väderstation och där var meteorolog Christine Flaquet Howeland i full fart med sitt arbete.
Jaha Christine, nu är vi ganska... Vi har gått på en glaciärtur som jag tyckte var... underbar men också lite läskig.
Ja.
Men för dig är detta vardag.
Ja då, men jag blir vant med det ja. Men samtidigt så är jag fortsatt fascinerad över hur fint det är och jag kan fortsatt gå inom spräckene och kika lite ned och syns det är väldigt vackert. Ja.
Det är vackert och ja, jättefint det här liksom vita alla olika färgerna.
Ja. Ja, nydligt.
Och här är din väderstation. Ja. Kan du berätta hur den ser ut?
Ja, det är en stor stang som står på tre läggar med massa sensorer på. Den är driven på solcellepanel. Och så har han en mål de viktiga tingene, vind, stråling, olika typer av stråling och tryck och fuktighet
och vind, stråling, tryck, fuktighet. Okej.
Okay. Ja.
Temperatur.
Och så målar han lite sånt på olika höjder och så har man många extra temperatursensorer runt här. Ja. Och så har man också någon sån avståndsmålare som målar hur långt ner det är till isen.
Att måla, det är alltså norska för att mäta. Så målningar, det betyder alltså mätningar. Och instrumentet Christine Flaquet Howeland berättar om, det mäter hur mycket isen smälter under sommaren. Mätinstrumentet sitter på en sorts, ja det ser ut som stora tältpinnar som är fästa i isen. Men när isen smälter riskerar alltihop att ramla omkull. Så var tredje vecka måste hon upp hit och borra nya hål, 3 meter djupa, och flytta hela stativet. Så var det hon just gjorde när vi kom upp med vår lilla glaciärgrupp.
Så där, och nu står du med en borr i handen.
Ja!
Vad ska du göra med den?
Nej, nu sedan detta här utstyret står på stakar som smälter ut, så må, till slut så vill det ju vippa av och detta ned på backen. För det vill inte stå i isen längre, och då må vi borra det på ny. Och nu väldigt gärna vill vi komma för det har välta ut av isen, så därför borrar man om i god tid för och får det längre djupare ned i isen. Just det.
Men då kör vi igång då.
Ja?
Ja. Ja.
Det var första meter. Mamma får länge bordet. Okay. Så hvis du har den här, ja. Den
du behövs ett länge. Ja, ska du byta bord?
Nu ska vi få länge, så vi ska sätta på en extra meter.
Okej. Okay. Får du upp dem sen då?
Ja, men klarar att dra det upp till slut, ja.
Så först har man en och sen så ska du sätta, har du borrat ner den och sen så sätter du fast nästa bord då. Ja. Det är ungefär som en sån här när man ska fiska i isen. En sån vimpelfiske.
Ja.
Ja.
Så tar vi bara denne på
toppen. Ja, då kör vi igång igen.
Nu måste jag. Där sitter den. Ja. Så börjar vi vidare. Jag passar på att den står gott. Det ligger vann inne i isen, vet du.
Nu ska jag dra upp alltihop. Nu drar du upp hela som sitter ihop.
Sån, ja. Så är den klar för ett nytt 3 meter hull.
All data som samlas in vid väderstationen blir till en långtidsserie för att följa det lokala klimatet just här. Och de värdena matar Kristine sen in i sin klimatmodell som hon utarbetat just för Nygårdsbren och Josterdalsbren. Och vad som kan hända med det lokala klimatet beroende på hur mycket glaciären krymper.
Så du sitter liksom med en modell så här, om glaciären är så här stor så blir det på det här sättet. Och är den så här stor så blir det på ett annat sätt. Då.
Ja, för exempel. Så det är det enklaste man kan göra i modellen. Och så är det lite andra ting man kan göra. Och förstå det i forskjellige klimakontext och vinter och sommar och över längre tid. Och kollegor av mig har funnit ut eller håller på att finna ut hur den Jostedalsbren ser ut. I slutet av århundret.
Och vad tror de då om slutet av århundret?
Nej, förelämmer så verkar det som om ganska många av dessa brearmarna som går ner.
Det går ut som en bläckfisk nästan med massa armar. Ja, ja, vi är på en av dem nu.
Stämmer. Ja. Och de går ju ned i dalarna nu, men vid slutet av århundret så kan det vara det är ganska få av de igen. Alltså de vill träcka sig nästan helt upp mot platåen någon platser, men så vill det vara lite igen av de övre delar.
Ja. Så tror man att det liksom glaciären högst upp kan vara kvar, men de här armarna försvinner.
Den vill nog bli värre ganska länge, men den vill nog bli delt upp efter vart i mindre delar.
Ja, med den uppvärmning vi har just nu så beräknas alltså Jostedalsbrens armar och vis, bland andra Nygårdsbren som vi är borta vid här nu, vara bortsmälta vid nästa sekelskifte alltså. Helena Söderlund var det som har pratat med forskaren Kristine Flacke Howland från Högskolan på Västlandet. Det kom ett mejl här som jag ska försöka läsa genom en plastpåse där min mobil ligger i. Det är Björn Sundblad som skriver: i mitten av 1970-talet besökte jag Nygårdsbren med familj. Vid glaciärkanten hade en så kallad glaciärport bildats där en jock rann ut. Porten såg spännande ut och vi drogs till att titta in. 2 veckor senare fick vi höra att porten hade kollapsat. Det gav en läxa och vi skulle ju nog ha behövt guider som numera finns i området. Det bör sägas att jag inte avskräcktes utan kom att jobba med glaciologi i Tarfala under 5 år. Vad coolt! Nej, men man behöver faktiskt tänka på säkerheten när man är på men också runt glaciären. Uppe på Nygårdsbren Alltså en av de här långa utlöparna av den stora glaciären som heter Jostedalsbreen i Norge. Kan man alltså gå? Den är tillgänglig för besökare. Lisa Henkov, hon var på glaciärtur och då satt hon säkrad i samma lina som Mikael Andersson och Susanne Malmgren från Tierp i Uppland. Och så här beskriver de upplevelsen att med spikskor gå på den mäktiga blåisen.
Helt fantastiskt, överväldigande.
Ja, det går inte att jämföra med någonting annat.
Det var mycket mer spännande än vad jag trodde. Jag trodde nästan vi skulle få gå bara på utkanten på en liten bit och vi har verkligen klättrat på glaciären. Och det går ju inte att, alltså det går inte att knäppa bilder, det går inte att återge. Det är otroligt. Överväldigande är nog rätt ord.
Ja, det går inte att få ord på det helt enkelt. Man måste uppleva det, det är helt klart, innan de försvinner.
Har du en tanke på det när du går här?
Absolut. Vi har ju varit och tittat på 3 eller 4 stycken glaciärer till. Och vi var på ett ställe där gick, där hade de ställt in turerna till den här. För glaciärerna har blivit så farliga att gå på.
Ja, fantastiskt vackert i alla fall. Otroligt vackert. Jättehäftig upplevelse. Den är bland det häftigaste jag gjort.
Blandad skräckupplevelse.
Ja, det är det också. Skräckblandad förtjusning.
Vad är skräcken?
Ja, men det är ju ändå is och det är vatten som rinner och den har ju, alltså den minskar ju storlek. Det är ju en levande organism så att säga. Så klart att det är lite skrämmande också.
Och det är levande också vädret, för det blåste ganska kallt så plötsligt så kom det en supervarm vind.
Ja.
Då börjar vi ner färden. Och vid nedfärden så får man en helt annan kontakt med höjden. Alltså vi är så högt upp ovanför dalen. Hur känns det nu då?
Ja, nu var det läskigt här.
Ja, vi ska ner alltså i en grotta i isen.
Ja. Så. Färgerna är så fantastiska, så blått. Ja. Det är helt makalöst.
Och så den här liksom glasartade, vad ska man säga, någon sorts glasartad skimmer över den här blåa.
Det man trodde egentligen skulle vara på ovansidan, att det skulle vara slätare, inte den här hårda, ruffa ytan som det är. Den här ramlar man på det här och skär man sig nästan.
Just det.
Nu är det våran tur.
Ja, för man tänker som skridskois. Liksom.
Ja, precis.
Och det är det inte. Vill du gå på det här? Här ändrar faktiskt isen lite karaktär också. I och med att den är så vattenmättad. Oj, oj, oj.
Ja, det var trångt.
Men det liksom bara fortsätter neråt. Vattnet bara rinner och så bara fortsätter.
Så vi haltar här nu. Vad hamnar vi då?
Typ under glaciären.
Ja, vad gör det?
Ja.
Då ska vi inte halka, Micke.
Nej.
Vi ska inte halka.
Jag hade inte tänkt upp det.
Nej.
Jag
kommer komma
ner.
Ja. Oj, kom det is från kanten. Kommer du förbi? Eller jag behöver gå ner lite först. Det bara droppar ner isbitar här från kanten. Och det droppar på kanten. Han har inte det är isbitar som rinner och nu kom den i huvudet hela tiden och det droppar och droppar det här blå isen. Men jag tar så. Thank you.
Vad tyckte ni om tunneln nu då? Det var svårt att vara nära varandra. Alltså man kan bara gå ner en i taget.
Ja, det var så smalt. Men ja. Det var ju alltså den där färgen. Jag har kunnat stå där nere hur länge som helst bara och njuta. Så jag skulle vilja gått längre ner. Men...
Trångt och vackert och jättehäftigt. Lite skrämmande att vara så där långt under isen, men jättefint.
Susanne Malmgren och Mikael Andersson från Tierp i Uppland var det som besökte Nygårdsbren-glaciären under sin vandringssemester i Norge. Reporter var Lisa Henkov. Det här var ju torsdags när solen sken. Nu, när vi sänder Naturmorgon Sveriges Radio P1 från ett norskt glaciärlandskap, så är det blåsigt, kallt, regnigt och alldeles fantastiskt vackert. Ja. Marte Meland, du som har koll på glaciärområdet här. Varför är det så blått där nere inne i isen? Alltså självlysande, magiskt blått. Hur blir det till?
Nej, vi var inne på det att is är lagd av snö som är pressad kämpetätt samman. Så det är rätt och slett att det är så tätt och sammanpressat. Att när lyset skinner och lys på detta, så är det de blåa lysstrålarna som blir reflekterat. De andra färgerna som är i spektret, de blir absorberat. Så därför så ser det blått ut för oss. Men på toppen av bren som ni var och gick på, där det var lite mer sån
knöligt och skrovligt, ja, och ja.
Där har det smältat. Så ja. Där är det blivit mer omdannat isen och det blir mer luft emellan. Därför så ser inte den heller blå ut, för det är inte så tätt packat.
Där är lite mer vanligt vatten, vanlig is då.
Ja, ja. Ja. Men det är rätt och slett tätt, att isen är kämpetätt, vannpartiklarna ligger tätt.
Den drar ihop. Åt sig alla färger i ljusets spektrum, liksom, kan man
ja,
säga så.
Ja, ja. Det är sån farga ser ut för oss. Då. Det är ja. Att den fargen vi ser är akkurat de bölgelängden av ljus som blir reflekterat.
Ja, ja, glaciärtur, då ska man tänka på säkerheten. Hur många gånger har du varit på en Nygårdsbren?
Oj, nej, det vet jag inte helt.
Många.
Men många gånger, ja. Ja.
Vad tycker du om att vara på den?
Det är fascinerande, själv om man har varit där många gånger, som Kristine var inne på, att du kan se när det spräcker och se vatten som renner och den där färgen som lyser mot dig. Ja. Ja. Så det är alltid spännande att komma på Bren.
Ja. Ja. Bren, glaciären. Du, den här glaciären Jostedals Bren, den är bara 5000 år gammal, och den här utlappan som vi står och tittar på, som vi har varit uppe på, Nygårdsbrenen har vuxit och dragit sig tillbaka genom århundradena. Och varje gång isen kryper fram genom dalen, så skrapar den ju bort allt organiskt material som vi har varit inne på. Det kan man ju se här precis uppe vid glaciärfronten. Där ligger ju berget helt naket i dagen och polerat och fint och mjukt, som om någon har använt sandpapper. Och bara en liten bit nedanför kan man se hur växterna då tar sig tillbaka och i vilken ordning. För det börjar alltid med en enda art, kartlav. Det förklarar naturvägledare Kristine Wilms.
Den. Det är den lilla arten, den lilla gula arten här, som kallas kardlav.
Mm. Det är samma på svenska.
Ja, och så växer den. Och så har vi ju lite sån material här, så är det små sedimenter som kan sätta sig fast. Men också är detta ett sted där nästa planta som kommer efter lav kan växa, och det är moser.
Så då bara faktiskt tittar vi några centimeter närmare ja. Dig. Där har vi en liten, ja. Liten... kortvuxen ja. Mossa som är liksom steg två i hur växter kommer på jorden överhuvudtaget.
Ja, för de tränger också mos och så har inte rötter, inga rötter.
Nej, de har inga med rötter, utan nej. De får ta vatten uppifrån.
Ja. Och så efter, och nu kan man ju se här ganska fint, nu är det lite fin små material som samlas, och så dör självklart mossa också, och så bygger det sån ett jord.
Första jordlagret
ja,
gjort här.
Ja.
Och det syns nästan här, för här är en mossa som inte riktigt mår bra.
Ja.
Och så och det är ja, ser nästan lite döende ut.
Ja, och där kommer ju nu kan man få det till sig, hvis vann löper hit eller ränner ned eller vind eller något sånt, så kan det också samlas fin material. Och så får vi faktiskt som ett jordmån. Och så kan andra planter växa.
Nu kan första kärlväxten ja. Eventuellt ja. Komma ett litet frö ja. Här. Och så
bara tittar vi en meter bort och där har vi ju lite mer. Ja. Här har vi liksom ett gräs som har kommit med vinden.
Ja, och så det är helt fascinerande att det är faktiskt den lilla gula kardlaf här som är ansvarig för det på en måte, som startar hela processen.
Kartlaven, ja. Vilken nyckelart. Det var Kristine Wilms där. Och jag har förstått det som att Marte Gärde som är geolog använder kartlaven som ett mätverktyg. Det får du förklara, Lisa Henkov.
Ja, och vi har faktiskt rört oss här under tiden och kommit till en ny moränrygg. Eller ny är den ju inte. Det är det som är grejen. Moräner här vid den här glaciären, de har en viss ålder. Och jag måste bara introducera ett nytt trädslag i sändningen. Vi ser små tallar. Och det är en nyhet för morgonen. För att vi har dragit oss bort från glaciärfronten. Och nu står vi här, Marte Gärde. Och kartlav, det är ett av de sätt som ni har för att datera hur länge sedan var det som den här moränen, alltså den här avlagringen av grus och sten, bildades. Berätta.
Ja, alltså man kan bruka kartlav som ett mål eller med ett verktyg, som du säger, för att finna ut hur länge är det sedan isen avsatte den moränryggen här. Och vi kan göra det vid att se på kartlaven, och kartlaven har ju fått namnet sitt för det ser egentligen ut som kartor som i Sverige förstår jag. Och den har en viss växtrate, den växer radialt utöver, alltså i cirkelform utöver då, ifrån mitten och så växer den utöver. Och den har en viss växtrate, visst många millimeter per 10 år.
Vi har mycket kartlavar här borta, ja. På den stenen till, ja. Exempel.
Oj, och man kan gå bort här och så. Och så ser man att vi har någon fina exemplar här. Som är runda och fina. Och hvis jag och du nu hade tagit med oss en linjal och målt för exempel 10 styck sådana kartlav här på lite forskjellige blocker på denna morena. Och så kunde man gjort det samma på moreneryggarna närmare breen och de som är längre ifrån. Och så hade man nog sett att generellt så hade de lavarna blivit större i diameter dess längre ut i dalen, alltså dess längre väck ifrån dagens front man kommer. För då har den laven fått längre tid på att växa. Så den kan man bruka rätt och slett.
Men just här där vi står så vet du exakt när isens front stod här och matade fram alla de här stenarna, gruset, alltihopa. För det här är en ganska hög moränrygg.
Yes.
Hur hög är den?
Den här är 10-12 meter. Den är ganska stor. Och man kan följa den nog flera 100 meter, vill jag tro. Det här är den största morena på hela Breforlandet, som vi kallar det här området framför Breen. Och den är dannad i 1873. Och grunden till att vi vet den exakta åldern på den här,
det är exakt 150 år sedan.
Yes, ja.
149.
Ja. Så den här har ett litet jubileum i år. Och grunden till att vi vet exakt den åldern, det är för att tillägg till att bruka kartlav, som man själv sagt kan bruka, som är lite sån relativ åldersmetod, den är lite sån unajaktig plus minus. Men vi har också gamla historiska foto, och vi har också gamla måleri för stora norska målare. Och
landskapsmålarna, yes, gillade det här området.
De var väldigt glada att komma hit och måla flotta norska naturen. Och i tillägg så har vi fotografi som är datert och i 1873 och 1874 som visar den morena som jag och du står på nu, när den är färsk och fin, alltså in the making. Så det är helt fantastiska bilder. Så då kan en virkelig så for seg, og da ser jeg nå at isen fylte dalen helt frem til her med står.
Wow, så at isen gikk altså fra den bergsiden og enda over. Vi står som i botten av et leende eller en smiley eller noe, og så bøyer seg den her stora moränen då fram til kanten, andra bergskanten. Mm. För här är dalen lite vidare. Mm. Lite bredare. Och så framför oss så är det ju fjällbjörkskog med inslag av tall och alla dessa, all denna växtlighet, men fortfarande uppe på den här moränen, fast den har funnits i 150 år, så är det ganska kärvt. Det är lite kråkbär, mycket sten. Så den här platsen, då vet vi, för 150 år sedan, då var isfronten här. Var den så här hög också, isen, som där vi står ungefär?
Ja, så isen var faktiskt högre än här med står. Isen var mycket större på den tiden. Den var både tjockare och mycket större i areal. Så det är ganska stor forskel på bren sån som den är idag och sån som den var förr i tiden. Och här med står, i och med att den här morena är så pass stor i störrelse också, så har nog bren stått här i flera år och mata materialet, för du får inte danna en så stor rygg, morenerygg, på kun en säsong. Så här har den stått och varit som ett transportband i flera år. Kanske lite tillbaka och så lite fram, men stort sett på samma platsen hela tiden.
Så det är alltså nu en av de här sakerna som man kan läsa av väldigt tydligt i det här landskapet, där just moränryggarna syns väldigt fint. Tack så mycket, Marte Gärde, geolog, för den här morgonen.
Ja, ni pratade ju lite om växtligheten också runt moränerna med kråkbären och så. Uppe där vid, alldeles vid isen, där ser det liksom lite ut som en klippkust i Bohuslän med så här blanka, fina, slipade klippor. Och sen så inne i klevorna, så där det bildats lite jord, så kliver växterna in art efter art. När vi gick i det där landskapet häromdagen, då stannade naturvägledare Kristine Wilms upp bara för att njuta av allt det där fina som växer i klippskrevorna.
Nå är vi här, är vi skickligt fina som orkidéer som växer här. Och om sommaren är vi massa av dem, så de växer faktiskt överallt. Och det är så fint sån färgkombination här. Så har vi gull och lilla och ja, jo, det är bara helt otroligt.
Olika nyanser av grönt, ja. Med salixen och...
Ja, inte sant? Som björken emellan och ja, bara...
Ja, ett stilleben är en björk. Och sen så i bakgrunden har vi berget och vattenfallet.
Ja, inte sant? Det är helt sån paradisisk.
Ja. Vad har vi? Vet vi vad detta är för orkidé? Vad kallar du den?
Den?
Orkidén.
Ja, jag kallar ju orkidén.
Ja, Lisa Henkov.
Eller fläckigt nyckelblomster.
Ja.
Och de är ju så smala, långsmala liksom, kompakta blomställningar.
Ja.
Ja, och så är ju där stein, alla dessa runda stenar här man ser, det är ju bren som har lagt i här.
Ja. De har där släppt en stenar överallt.
Ja. Och allt är så runt, så runda sten.
Ja.
Så, ja, skickligt fint. Detta är en mix av smältevatten från snön. Av vanlig snö och regn.
Vanlig snö, regn.
Ja, ja. Så det är inte sån brevan detta. Det smälter från toppen.
Nej, för den kommer där borta. Ja.
Akkurat.
Ja, jag förstår.
För breälven är ju under bren, så det är smältevann från breisen. Men detta här är faktiskt smältevann från snön på toppen.
Ja, jag fattar. Mm. Så det här kan man dricka kanske?
Ja, detta kan man dricka.
Mm. Smältvattnet som kommer i de höga vattenfallen längst ner för fjällen, det är drickbart vatten. Det var Kristine Wilms där, och vi tittade på bland annat de här rosa lila orkidéerna som stod som spön i backen just där borta. Lisa Henkov har faktakollat. Det är lite krångligt med alla de här orkidéerna. Fläcknycklar heter de numera. Marte Mela, naturförvaltare på Nygårdsbrens naturreservat. Vi pratar så mycket om att alla stenarna här är runda, frisen har slipat. Men när man går runt här så kan man då och då se sylvassa, jättestora stenblock också. Hur kommer det sig?
Nej, vi har ju pratat om att isen har format detta landskapet genom många tusen år. Och gravd ut dalen. Och när vi får så bratta fjällsidor som vi ser upp här på sidan.
Mm, de är ju nästan lodräta, ja, fjällsidorna, där det och också, tusen meter höga.
Där det också ligger igen en del lösmaterial från som bren har transporterat. Så med tid og stunder med nedbør og snø og mange krefter som jobber på det, så ramler dette løse materialet ned. I tillegg så det kommer snø her om vinteren, og det snøen smelter og vattnet fryser etter det har trengt seg ned i små sprekker, så det kan rett og slett isen spreng ut større blokker. Så hvis du ser rett over her, så ser du en stor sånn steinur som har kommet ned for bare noen år siden, med store blokker. Så de spisse steinene som vi ser rundt oss, de har kommet ramlande ned fra fjellsiden.
Og når de er store og har vassa kanter, kanskje ikke så mye lavere på heller, særskilt ikke på spriksiden liksom.
Nei, for da er de helt fersk. Da har de ikke hatt, vært eksponert for sol og vær, som, eller frø eller spora.
Men jag har också förstått det, för alltså också när man åker bil i Norge så finns det ju ofta sådana varningsskyltar att det kan komma ner studsande stora block. Och vi tänkte, vad ska vi göra då? Ska vi köra? Alltså, för jag förstod det på Kristina då, att det är inte som att de bara ramlar rakt ner. De kan studsa som tennisbollar fast de är i många, många hundra kilo. Mm. Och man vet inte riktigt vart de kommer farande. Så att det är, vi pratar ju mycket om farorna runt. Det är liksom... Det känns tryggt att stå här nu, men det är ett landskap som rör på sig hela tiden, Marte.
Det är ett landskap som är i ändring, så det är, vi ser det inte, för det sker inte akkurat i löpet av de timmar vi har stått här. Men till nästa gång du kommer så har det kanske kommit ett nytt ras, eller ja, bren har smältat, så det ändrar sig lite långsamt. Men fjällsidan är... Det är potentialet för att det kommer stein. Speciellt på dagar med massa nedbör eller kämpe styrt regn och sånt då, eller snö.
Ja, det är nästan så att det är skönt att vi inte är med om det, men man kanske behöver vara med om det för att bli varse att man ska vara försiktig.
Det är lite som han som skrev in att han hade varit här och besökt breen och gått in i breporten, för det såg så pent ut. Och de allra flesta som är här kanske bara en gång och har aldrig upplevde det för. Ja. Så där räknar man inte att kanske heldigvis uppleva ett steinsprang eller ett ras då, men det är lurt att läsa skilt och ta till sig information man kan då om området.
Ja. Det finns varningsskyltar, det finns guider, det finns information, och den ska man ta till sig när man är nära en glaciär om man inte har kunskapen alldeles själv. Tack så mycket, Marte Melan, för den här morgonen. Naturförvaltare på Nygårdsbrens naturreservat i Lustig kommun. Vi avrundar programmet med en ny naturfråga och chans att vinna en termos. Nu frågar vi inte efter den stora skräcken, även om det kan se ut så i skrift. Organismen vi söker tillhör den kända äggproducentordningen och för en förvildad tillvaro i södra delen av Sverige. Hanen för sig med dunder och brak och detta ljud. Och dessutom är han ofta synlig i all sin ståt. Svaren kan man skicka till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten. Naturmorgon 35930 i Växjö är adressen. Så här lyder frågan. Nu frågar vi inte efter den stora skräcken, även om det kan se ut så i skrift. Organismen vi söker tillhör den kända äggproducentordningen och för en förvildad tillvaro i södra delen av Sverige. Hanen för sig med dunder och brak och detta ljud. Och dessutom är han ofta synlig i all sin ståt. Rätt svar på förra veckans fråga var snösparv, och vinnarna är Kristina Olsson i Oxelösund, Robert Nilsson i Linköping och Bo Nilsson i Lerum. Hela Naturmorgon sändes idag från Nilgardsbren, en del av den stora glaciären Jostedalsbren i Norge. Klipp, lyssning, bilder hittar man på sverigesradio.se/naturmorgon. Och med det så börjar vi tacka för oss här. Nästa lördag i Naturmorgon, då blir det jättemycket fåglar. Dykänder, ejder, svarta och småskrake finns på Sörmlands skärgård. Och forskare försöker svara på varför svartan klarar sig bättre än ejden. Tack för oss. Helena Söderlund producerade. Martin Tomolin skötte tekniken. fältreporter var Lisa Enkov och jag heter Jenny Berntsson-Juvar. Ha det bra!